If there's one thing that my family and friends know me for, it's being an amazing gift giver. I owe it all to Celebrations Passport from 1-800-Flowers.com, my one-stop shopping site that has amazing gifts for every occasion. With Celebrations Passport, I get free shipping on thousands of amazing gifts. And the more gifts I give, the more perks and rewards I earn. To learn more and take your gift giving to the next level, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
God morgon Fredrik Fritzson. Får jag hälsa dig välkommen till ett nytt avsnitt av Kamratpodden 4 meter, oberoende socialdemokratisk.
Tack så mycket. Det känns väldigt givande att vara med i den här podden tycker jag.
Det är trevligt för att man hör på din röst att även du för bara en kort stund sedan låg i drömmarnas värld och seglade fritt som en smörklick i en lagom uppvärmd stekpanna, men nu är vaken och har ätit frukost.
Det var en väldigt fin liknelse.
Ja, tack.
Jag skulle säga att jag är rätt mellansvårt bakfull skulle jag säga.
Intressant. Berätta lite. Berätta. Ja.
Nej, men jag är då i Lund, studentstaden Lund, där det är Lundekarneval just nu.
Ja.
Och det är vart fjärde år. Och eftersom jag var med och arrangerade Lundekarnevalen när jag var student, så åker jag fortfarande hit och träffar gamla kompisar.
Ja, det här är lite som Lundaspexarnas motsvarighet till repmånad kan man säga.
Ja, det kan man väl säga. Men nej, men det var roligt för det var ju till och med, det blev ju till och med en del av en artikel i DN.
Jaha.
Det var en artikel, även om det bara var på nätet, om Lundakarnevalen i DN.
Jaha.
Och då fick Kalle Lind bland annat uttala sig och om karnevalen ur ett så här nöjeshistoriskt perspektiv.
Ja.
Och då sa han bland annat att karnevalen verkar också bygga vänskaper och sådär. Alltså sa han, jag var på ett bröllop i Stockholm för ett par veckor sedan och då var hela karnevalskommittén från 98 bjuden, vilket ju tyder på det här med att man, de här vänskaperna sitter i.
Alltså det var kul, och då menar jag såklart ditt bröllop.
Ja,
såklart.
Ja.
Alltså nu sparkar jag in vid öppna dörrar. Vad roligt.
Ja, precis.
Två tankar väcks. Vad roligt att det är så. Det är den första. Och det andra är, fan vad sjukt om det inte vore så. Eller hur? Att man har en karneval ihop. Och sen så är man inte kompis efter det. Sen så bara skits man åt.
Nej.
Det, är så här,
ja, det hade varit jag kan säkert tänka mig att det är några som har gjort någonting på karnevalen någon gång som inte är kompisar, men det känns ju som att det är ganska många som ändå fortsätter att vara kompisar.
Ja.
Vilket är ju trevligt.
Men om man inte är kompisar efter en sån här upplevelse, då har man ju kommit ihop som någonting.
Ja, precis. Precis.
Eller så, det finns ingen studentstad i världen som har ett code of conduct eller så här, där det är komilfå att när studenttiden och karnevals- och spextiden är över, Abramovic och hennes pojkvän på Kinesiska muren, då lämnar vi varandra för alltid och ska aldrig mer ses.
Det var ett väldigt spännande performance.
Alltså, först 4,5 år av halvrisiga studieresultat och jätteroliga spex och sen total radiotystnad.
Men det hade varit ett kul, konceptuellt sett hade det varit kul.
hade du det?
Nej, det hade inte. Nej, men jag är ju annars så här, alltså jag är ingen extrem nostalgiker. Jag är inte så här alltså att jag, visst det finns ju vissa som lever i någon slags lundaliv som de levde när de pluggade och höll på med så här studentkultur, att man, ja, man är med i lite olika ordenssällskap och lite här, liksom herr- och damklubbar och alltså allting på något sätt cirklar kring det här fortfarande. Men jag har ju lämnat Lund och på goda grunder. Men då och då så tycker jag det är rätt kul att dyka ner i den här grytan igen.
Det tror jag att jag har sagt någon gång i podden till och med, att om det är någonting jag verkligen ångrar i mitt liv, så, eller det finns ju många saker, men sådär, som ibland, vad fan, det var, varför pluggade jag aldrig i Lund för?
Ja, det och dina tre barn.
Skämt. Det var ju roligt att rycka undan mattan, skämt. Det är för hemskt
liksom. Ja, precis. Men alltså, jag sa det för att det är så otroligt tydligt, ja, att det är ett skämt.
Ja, ja.
Men det var ju en debatt, kom du ihåg den här debatten för några veckor sedan nu, om det var någon kvinna som gick ut och diskuterade liksom, om man då skulle kunna få våga erkänna att man ångrar ett barn.
Just det. Ja. Mm, det minns jag.
Det var också en så här lite konstig debatt, för att det blir ju lite så här märkliga positioner, för då är det någon kvinna som säger jag måste kunna få säga det, måste kunna få prata om det. Så var det någon annan, det var väl då så här Bäckman kanske, eller någon som sa att nej, men man behöver faktiskt inte säga allt.
Mm.
Och det är liksom, det är inte din berättelse som är central här, utan alltså vad barnet, eller som kanske nu vuxet då, tycker. Mm. Det är det som, eller fortfarande ett barn tycker, vad det är, det som är det viktiga. Och det är ju, ja, men det är ju en sån här diskussion som också är lite svår, för att ja, men du får ju såklart säga vad du vill. Det är ett fritt land. Men ja, måste vi därför då? Alltså man kan ju ändå säga att ja, men det är kanske en sån grej som man behöver inte säga det, utan man kan ju också hålla det för sig själv. Eller diskutera det i mera allmänna ordalag. Alltså så här, ja.
Det är ganska intressant att den diskussionen förs på liksom någon form av, så man kan tänka mig i lite så här mer sansad tonläge, i ett mer filosofiskt tonläge, samtidigt som man skriker åt varandra på olika kommentarsfält om det är okej eller inte okej att bränna Koranen.
Mm.
Alltså det är egentligen samma diskussion ju. Det handlar ju om någon slags yttrandefrihet.
Ja.
Men det här är mer en så här, alltså är det okej att säga att man ångrar ett barn? Det är ju mer liksom en etikettsfråga. Snarare, det kommer aldrig att hota en demokrati om något av de här två lägren vinner en sån debatt. Det kommer bara så här skapa ett annat konsensus, liksom, en annan diskurs i frågan om det är okej att säga att man ångrar ett barn. Men däremot att bränna böcker, diskussion eller den är mycket, mycket farligare. Ja.
Ja, men jag skäms lite över en sån här diskussion om man får ångra ett barn eller inte. För där, jag kände lite grann så här, ja, men liksom, det är lite så här peak intellektuell ängslig medelklass på kultursidor. Jag skäms lite så här att jag ens är liksom en liten del av det bara genom att prenumerera på DN. Alltså det är en sån här diskussion som jag bara känner så här, ja, men lite skam inför om det sitter någon liksom, typ, nu tar jag det, nu blir det så här, men en vanlig person ute liksom i Sverige någonstans som inte liksom är särskilt intellektuell och inte särskilt intresserad av att läsa DNs kultursida. Och alltså liksom, på vilket sätt är den här diskussionen relevant för vanliga människor? Liksom? Det känns bara som det är någonting som kryper i mig. Liksom.
Jag fattar.
Kan du förstå den känslan?
Ja, jag kan verkligen förstå den känslan. Samtidigt som jag kan tycka att, om det är någonstans som ska föra ett filosofiskt samtal, för det måste man ändå se det som. Det är ju inget annat. Det är inte en fråga på liv och död. Är det det, då är det ju väldigt hemskt. Men någonstans måste man ju förföra så här, det är som en liten kluris eller så här, en veckans nöt, alltså veckans tanke. Det är som ett ämne för filosofiska rummet, liksom eftersnack med filosofiska rummet, och det är väl, så har man väl alltid använt just kultursidor. Sen var det inte typ så,
jag inser det också.
Strindbergsfejden var väl en, liksom, började med en, är det okej att säga att man ångrar ett barn diskussion, fast det var inte den diskussionen, men
ja, just det. Jo, men så är det ju såklart. Alltså, men det finns ju någonting, det är klart att det finns någonting livaktigt i intellektuella diskussioner också, eller kulturdiskussioner. Mm. Det är väl en del av ett så här fungerande sunt samhälle, eller rättare sagt de samhällen som inte har den här typen av diskussioner, öppna diskussioner är ju mindre välfungerande, får man ändå säga då, mindre demokratiska.
Ja.
Så att det är kanske någonting som kommer med demokratin, så att det, jag fattar ju att det är inte så att jag vill förbjuda det, men jag vill bara liksom låta den här skamsköljningen liksom, så jag vill duscha av med den bara liksom. Men det kanske detta så här kvasi feminist intellektuella sudokut som ska liksom, som någon vill lösa nu liksom.
Sudoku är väldigt bra. Det är väldigt, väldigt bra. Nu har det blivit fel här i diskussionen med Anna Björklund. Nu måste jag gå tillbaka. Vad har jag lagt en tvåa där det ska ligga en fyra någonstans? Det är något som haltar i diskussionen. Det verkar som att jag kommer förlora den här debatten. Fast jag säger att det är inte okej att säga att man ångrar ett barn. Hur fan gick det till? Vad har jag gjort?
Men jag undrar lite grann också. Alltså, jag vet inte om man ska ta det på ett djupare plan. Jag undrar lite grann vad nu börjar jag prata om frågan.
Ja, jag tänkte också att det naturliga, det finns två vägar att gå här. Antingen går man på vignett. Men det här snacket är inte tillräckligt så här lättsamt. Eller så går man på sakfrågan. För både du och jag tycker något om det här. Och jag går på sakfrågan.
Nej men jag bara undrar vad det är i ens liv som får en att ångra ett barn. Alltså jag tror inte att det är så att nu fick jag ett barn som inte visade sig vara tillräckligt begåvat eller duktigt, eller liksom, jag har liksom inte knutit an till det. Jag vet inte riktigt vad är det liksom? Vad är det som skulle kunna göra att man ångrar ett barn?
Men är det
att man då inte fick de här livsmöjligheterna för att man har lagt ner för mycket tid på barnen, och då liksom har karriären inte gått så bra som den borde ha gjort eller kunde ha gjort, eller vad är det egentligen?
Det tänker jag. Att det är en sån klassisk feministisk grundfråga liksom. Att när det kommer ett barn så måste kvinnan ge upp sig så mycket av sitt yrkesliv eller sin karriär. Och då när man står där och är 65 bast och ska ta ut sin pension, och den är som en tunn blå rök när man öppnar pensionskuvertet. Så ångrar man de här fyra förvisso välutbildade barnen man har i 40-årsåldern som nu är läkare och bor i radhus i Fagersjö. Tror jag det måste vara det. För det är inte så här, oj, mitt barn är Anders Behring Breivik. Jag ångrar mitt barn.
Ja, men det är ju ett specialfall just det där. Barnet som begår något brott, eller barnet som... Ja, men det finns ju också, jag tänker, det finns ju barn som är ganska, eller det finns ju människor som är ganska avskyvärda på olika
sätt. Men jag tycker man ska frigöra sig från det här. Jag tycker man ska kunna föra debatter. Alltså, för när man debatterar, då ser man ju hela tiden, då barn blir ett gråtande barn. Alltså en bosse som sitter med snor och tårar och tittar på med sina stora ögon och där. Vad ångrar du mig? Men barn är ju bara barn i 20 år. Sen är det ju vuxna debattörer som är barnen. Alltså, även Åsa Bäckman är ju i sammanhanget barn till en förälder.
Ja, men så är det. Så är det.
Och jag tycker man behöver inte dalta med barnen hur mycket. De kan väl också vara med på en tankevurpa. Ska vi leka en tankelek? Vad hade hänt om inte vi hade fått er? Alltså det...
Ja. Men det är ju en sak. Men jag tänker att det är en skillnad mellan att du och jag diskuterar frågan om huruvida man kan ångra ett barn eller inte och vad det beror på. Det är ju en sak. Ja. Men det är en annan sak att så här liksom explicit säga liksom att jag ångrar mitt barn.
Det är sant.
För då läggs ju väldigt mycket så här potentiell ångest på det barnets... Liksom.
Ja.
Axlar.
Så länge det barnet är barn, ja. Men när det barnet själv är
36. Men även om barnet är 20.
Ja.
Så det är inte roligt ändå.
Nej.
Alltså det är ju omöjligt att som barn, alltså oavsett om man är myndig eller inte, att höra en sån sak från sin mamma eller pappa och inte känna skuld. Alltså det är omöjligt.
Nej, det tycker inte jag. Alltså det är klart, när man är 20 är en sak. Okay. Men om du är Fanny Ambjörnsson och få höra att dina föräldrar säger vi ångrar på en nivå att vi skaffade barn. Mm. Då har man tillräckligt stor, så här, tillräckligt bra liksom, processor i hjärnan för att kunna säga det handlar inte om mig, det här handlar om strukturer, bla bla bla. Alltså,
Men jag tänker också att man, det är liksom, alltså, man får ju såklart säga vad man vill, men jag tycker kanske att man ändå har en på något sätt moralisk skyldighet att säga att ja, men jag ångrar på ett plan att jag skaffade barn. Men jag älskar dig, alltså på något sätt.
Det
är nästan så att man måste nästan lägga till det, tycker jag. För alltså, och det behöver man inte heller göra såklart i det här fria samhället, men jag tycker att för att man ska vara en mensch i min bok så ska man nog lägga till det i alla fall.
Det är absolut. Om man är en bara 100% intellektuell Jan Myrdal människa då ingår det i paketet att liksom kunna säga en sån sak som att man ångrar att man skaffade barn. Jag tror också att det är en formuleringsgrej. Man kan säga jag ångrar mitt barn. Det är mer, det riktar sig mer mot det här barnet personligen.
Just det.
Men vill jag säga, jag ångrar att jag skaffade barn. Det är mer filosofisk. Ja, då lyfter man upp det. Då handlar det inte så mycket om Kalle och Karin. Liksom, utan det handlar om vad jag gjorde för livsval. Vad var det som gjorde att jag inte tog den här kulturredaktörstjänsten på tidningen Ljusnan när den chansen kom, utan jag stannade hemma. Liksom.
Men då säger jag det bara nu då. Jag ångrar på ett visst plan att jag startade podd med dig. Men jag älskar dig.
Ja. Men det var efter att om du inte hade startat podd med mig, då hade du kunnat ligga och sova på ett hotellrum i Lund nu. Och nu är du tvungen att sitta och här med en jävla sladdhärva. Men då hade den här bakfyllan som du utsatt för varit helt meningslös. För nu tycker jag den genererar liksom en viss puttrighet sådär. En kvalitet till ditt kosserande som inte alltid kommer fram när du är spiknykter.
Ja, den här lite så här släpiga, raspiga rösten som på något sätt kanske säger andra saker än vad jag skulle sagt om jag var på hugget.
Ja, men för du är helt fri att säga att du inom en ångrar att du startade podd med mig. Bara du inte använder det som slagträ. Bara du inte tar till det när du blir arg eller lite ledsen så här. Jag ångrar fan att du startade podd med mig. För då kanske jag känner att han är lite dum i huvudet.
Ja, precis.
Och pinsam. Mm. men min farsa har ju skrivit sina memoarer nu.
Okej, okay. Är det någonting som ni kommer få läsa, alltså, eller liksom kommer det läggas in något kassaskåp? Eller?
Nej, de har han tryckt upp. Han har skickat dem till tryckeri och tryckt upp dem och delat ut dem till oss.
Men du, var oerhört spännande.
Mm.
Men har du pratat med honom under själva skrivprocessen?
Ja, eftersom jag jobbar med text så har jag varit ganska nära honom under det här skrivprocessen och läst och kommenterat och framförallt gett väldigt mycket glada tillrop. Så jag uppmuntrat honom. Och han har ju haft så jävla kul. Man märker så här.
Ja.
När ett skrivande tar tag i någon. Vilken kraft det är. Liksom, för han har ju skrivit en
jävla... Det låter otroligt spännande. Men du, men vad är det... Ja, men så här, hur pass... Är det liksom mer en berättelse om hans liv? Eller hur pass självutlämnande är det så där med, om livsval och sånt där?
Det är... Därför jag tog upp det nu i sammanhanget. Att ångra ett barn... det har han inte gett uttryck för alls, men han var ju han ville väl egentligen framförallt skriva om sitt yrkesliv liksom. Så han och när han var väldigt ung då, när han var från 20 till 25-24, så var han på sjön, så han var sjöman då, som motorelev först och sen motorman och eldare på, det var inte ett fartyg som gick från Hamburg till Tokyo, så han har ju liksom dessa sett hamnar på 60-talet som inte finns, typ så här Massawa i ett dåvarande Etiopien, eller liksom Maputo i Mozambik och Durban och Singapore innan det blev en miljonstad och så här. Skitspännande, men då läste jag ett kapitel när han tågluffade, eller han lyftade Turkiet, Israel och Grekland på 60-talet. Och då hade han träffat på ett gäng. Jag är ju född 69. Och han var sommaren 65 eller 66 som han var nere och lyftade. 66, ja, skitsamma. Det var kort innan han träffade morsan. Men då hade han träffat ett gäng glada amerikaner i Israel som nu skulle lyfta till Johannesburg eller Kapstaden i Afrika. Ja. Då skulle resa genom Afrika med dem. Vilket var en enorm dröm som han hade. Men problemet var att han hade deponerat all sin packning på ett hotell i Izmir i Turkiet. Och det var det som gjorde att han tackade nej till att göra den här resan. Att resa genom Afrika. Mm. Och så säger han så här, jag ibland funderar på vilket väg mitt liv hade tagit om jag hade gjort den resan. För det hade fört honom så långt bort från den utstakade vägen så han hade förmodligen inte träffat morsan och jag och mina syskon hade inte existerat. Inget av det här hade existerat. Men jag tycker ändå att det är honom fritt att själv så här känna lite så här att han ångrade att han inte gjorde den resan. Liksom.
Ja, men, precis. Men det är ju något, det är på ett annat plan.
Ja, ja. Men samtidigt ser det när man läser, då hissnar det. Liksom, så här. Där stod han liksom, med ett gäng, satt på någon bar kanske och diskuterade med dem, och de sa häng med, vi reser Östafrika ner liksom, via Sudan, Etiopien, Somalia, Kenya, Tanzania, Kenya. Så han bara, det är min dröm. Och sen så, nej fan, jag har en väska i Izmir, jag måste, nej det går inte. Så här.
I can't, why?
I got a bag.
I have a bag in Izmir.
A bag in Izmir.
You got a bag in Izmir? Mm. Is this some sort of code? are you want to tell me something else? Is because you think Mossad is listening to our conversation here? Listen to me one more time. I've got a bag in Izmir.
You have to understand this the third time. I have a bag in Izmir. If you don't understand it, I might have to kill you on this. Okay, so now the bag in Izmir thing is not... Nu fattar vi ändå att du är agent.
I have a bag in Izmir. I have a bag in Izmir. Det låter som en sån här liksom en potentiell sån här ansiktsburk sån.
han berättade om att han lyftade med en teologistudent från USA som heter Jerry, och han träffade honom i Turkiet, och så tog de en båt från Izmir då till Israel, och när Jerry kom till Israel så föll han ner på marken och kysste marken i det förlovade landet.
Wow,
ja, coolt.
Mm. Och din farsa bara spottade på Israel.
Han bara, ja, men det var ju före 60-årskriget. Det var ganska det var rätt avspänt än så länge. Det fanns inte riktigt den där Israel-grejen, var inte lika stor då.
Just det, det här var då
65,
67 var det.
65 var det han där, 67 var ju 60-årskriget liksom.
Ja.
Så det var ju många liksom, även oberoende socialdemokrater som åkte ner och jobbade på kibbutz och tyckte det var mysigt och sådär. Och liksom, wow, häftigt det här är. Men inte riktigt att den frågan har inte blowat upp än riktigt.
Nej, såklart. Men det har ju funnits en viss här, jag menar, vänstermänniskor som har åkt till Israel. Men du, har du någon sån där grej, alltså i din ungdom, någon sån här resa eller någon sånt där så här, på sliding doors moment som...
Absolut, jag var ju i också samma sak, en resa till Afrika faktiskt som jag skulle göra. För jag var nere, jag pluggade 4 månader eller 3 månader i Spanien när jag var 22 eller 23, och då var det ett gäng där som skulle vidare till Dakar i Senegal.
Mm.
Så istället för att åka hem så skiter vi tar en båt över till Marocko, så åker vi buss ner till Dakar. Det verkar coolt. Så jag bara, jag hänger med. Jag ringde hem, då ringde faktiskt farsan och sa, du, jag kanske inte kommer hem, jag kanske åker till Dakar. Han var ju så här, you go boy, gör det. Ja. Det ska du göra. Det hade varit väldigt mycket sliding door.
Ja. Men så fick du ändå så här, göra en besviknare. Jag måste säga liksom, sorry but I have a bag in Izmir.
Nej, men alltså jag tror att vi allihopa ställde in, för det var krig i Västsahara, eller väldigt oroligt i Västsahara redan då, och vi insåg att det skulle bli livsfarligt att åka ner. Så här, så att
du kanske hade blivit den här Johan Gustafsson, den här kidnappade svensken som satt med något så här långt skägg i öknen.
Ja, men då hade jag kanske fått sommarprat över det här laget.
Ja, precis. Mm. Så det, you win some, you lose
jag
some.
Jag tror inte att jag har psyke att, hade inte haft psyke att klara en 4 år lång gisslansituation i Mali. Jag tror att det hade gått åt helvete. Jag hade nog tappat det och blivit skjuten någonstans under något hysteriskt fritt försök liksom. Eller att jag hade inte klarat det. Hade du klarat den gisslansituationen?
Alltså jag är väldigt tveksam faktiskt. Alltså han Johan, jag intervjuade honom i podden om det där, och han hade ju ett väldigt speciellt psyke och just det här speciellt sätt att hantera livet på.
Mm.
Som jag tror kanske inte jag skulle ha.
Mm.
Alltså det är också så små marginaler där, så han var ju fånge där, men han var liksom inte bunden, utan han var ju i lägret där och hade ju tillgång till så här, typ någon vattendunk och lite liten ränsel med personliga grejer och sådär. Men just hur viktigt det var liksom att när de skulle åka någon annanstans, att få med sig alla grejerna, olika så här plastdetaljer han hade byggt av så här gamla vattendunkar som han hade liksom använde till sin personliga hygien, allt sånt där liksom. För att inte, för liksom, minsta sår kan ju liksom orsaka någon infektion som gör att man för att såga av ett ben eller dör. Om man inte har antibiotika och sådär. Man har inte tillgång till allt det där som vi tar för självklart här hemma i Sverige.
Ja, men i gisslan hos, vad är det, Al-Shabaab eller han var gisslan hos?
Jag tror han var hos, det var väl typ i, alltså typ Islamiska staten i Mali, någonting sånt där. Någon sån där löst sammanfogad.
Ja, men när man är gisslan hos i Islamiska staten i Mali, då går man inte till vårdcentralen när man har ett infekterat sår.
Så. Nej, då ringer man deras 1177 istället. All 1177.
Men det var väl, det uppstod väl någon slags...
Han försökte ju rymma också. Han försökte ju liksom rymma genom öknen i princip, eller halvöknen. Men jag blev infångad och ja, så var jag tillbaka på ruta ett igen. Så det var ju mycket, mycket dramatik där.
Du måste ju nöta ner
både... Ja, det är också...
Men det är också en omvänd gisslansituation för gisslantagarna, för de har en svensk liksom som de ska ta hand om och se till att han överlever och sådär. Han är ju värd pengar levande, han är ju inte värd ett skitdöd liksom. Nej. Man sitter och lyssnar på hans jävla tjafs när han bara pratar om hockeyslutspelets obegriplighet och liksom.
Ja. You must understand, when I grew up we had two superstars. We had Björn Borg and we had Ingemar Stenmark. And when Björn played Wimbledon, everything stopped. You have to understand, everything stopped. And you just you sat there where in front of the TV sets and just watched him play. And in the winter, when Stenmark, everything stopped. The school stopped. The working places stopped. Everybody watching första åket av Ingemar Stenmark i Madonna di Campiglio. You must understand, it's a completely different time. And it will never come back.
You guys, let's play a game. I say a famous skier from the 70s. And then the next guy in the circle names a famous skier. And the one who can't name a famous skier is get shot in the back of his head. Okay? I start. Piero Gross. Okay.
And now it's you,
Abdul. Okay, I helped you. Gustavo Turney. Okay. Hamza? Hamza, come on. Phil Mare.
Okay, it's my turn. Bengt Fjällberg.
he's what we call us.
You didn't see that one coming, did you?
Didn't see that one coming. And then nobody mentioned Steve Mare when I said Phil Mare. Oh, that's strange. You know the famous twins from Colorado.
you remember that Steve was not really that good as Phil, but he was good as well.
Yes, but notable in the Olympics in Sarajevo 1984, Steve won the gold medal instead of Phil, which was quite something that you were talking about at work the day after. Did you talk
about
it?
It was a shock. It was a shock. And then the mayor twins' mother says, I regret Phil, but not Steve.
Ja, man fattar att det var så här. Det måste ha varit en Stockholmssyndrom från bägge håll. De bara, inte bara skjuta honom.
Ja, ja. Men det är roligt om man liksom, om man lyckas så här, få in sina gisslantagare i en lek där man lurar dem att skjuta sig själva. då är man jävligt smart.
1-800-Flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, everything from 1-800-Flowers is made with love every step of the way. Because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Jag hade också en sån här resa som jag aldrig blev av. Jag skulle... När jag hade gått ut gymnasiet, så jag och två kompisar, vi hade en idé om att vi skulle, för då var det så att en av mina kompisar, hans föräldrar jobbade i Zambia nämligen. Så då hade vi en skiss att vi skulle åka ner till Zambia och bila genom Zambia, Zimbabwe och Sydafrika.
Oh, jävlar.
Ja, det var ju också något av en resa.
Det hade varit en resa. Och, men vad var det som gjorde att det inte blev av det?
Ja, men då var det så att vi startade någon slags generalstrejk. ANC gick ut i någon storstrejk i Sydafrika. Det blev lite oroligt där. Plus att den där bilen som vi skulle ha lånat klappade igen. Så att vi hade liksom ingen bil.
Det är också generalstrejken i Sydafrika. Det betyder att det här var så innan när fortfarande var apartheid.
Det var
precis i början på 90-talet, slutet på 80-talet.
Ja, det var väl 90 eller 91.
Men du var ju ung, du var ju bara 20 år.
Ja.
Du skulle ner. Vad sa din mamma och pappa om de planerna?
Nej, men de tyckte väl att det lät spännande, men kanske de kanske var lite oroliga.
Ja.
Men jag kanske hade varit död nu om jag hade gjort den resan.
Ja, det eller så hade det varit revolutionshjälte.
Ja, men det hade ju varit någonting om jag och Nelson Mandela hade stått där tillsammans liksom, och om lyft varandras händer liksom. Det hade varit en plot twist.
L. Fritte hade det varit.
Ja, precis.
L. Fritte.
Ja, precis.
Eller du kanske, du är så jävla bor, du är så mycket en vit man.
Ja.
Så att om du hade kommit ner till Sydafrika under generalstrejken och så här spänt ögonen i och sagt nu skärper ner och går och jobbar, så hade det fortfarande varit apartheid i Sydafrika.
Ja, precis. Det är liksom så här, det är oklart vilken sida jag hade stött.
Ja, du vill egentligen bara kunna ringa hem och få en smörgås med en skiva ost på. Det var det du ville. Vilket ledde till att du tyckte, sluta larva er. Kom igen, jobba nu. Alltså, fan, ni har väl skrivit på ett samhällskontrakt här?
Ja. Free Nelson Mandela or not. You can do whatever you want.
Men var det, när var han frigiven? 1990, va? Sent.
Ja, när vandrade han ut ur fängelset? Dörrarna på Robben Island egentligen. Var det 90 eller 91?
Jag tror faktiskt att det var 1990, våren 90 kan det ha varit. Han kom till Globen där runt december 90 eller om det var januari 91. Mm. För att träffa Ingvar Carlsson bland annat.
Ja.
Stort för honom.
Fantastiskt. Och det rundar ju liksom, eller det gör ju, cirkeln sluts ju nu, för att om en och en halv vecka ska jag träffa Ingvar Carlsson.
Och prata om allt vi vet om Älvsborg.
Ja, precis. Det hade ju varit något. Nej, men jag ska vara moderator för en grej på Sergels torg som är högtidlig. Håller 50-årsminnet av FNs första miljökonferens som hölls i Stockholm 1972.
Aha.
Det kanske till och med kanske är med i din pappas memoarer. Vem vet?
Ja, kanske. Jag har inte kommit till 72 än.
Nej, men då var Ingvar Carlsson, han var ju med då, eller så här, han var ju en del av det politiska etablissemanget redan då.
Mm.
Och, så då ska jag prata med honom och en gammal ambassadör som heter Jan Mårtensson.
Vad trevligt.
Om det här 72 då. Och apropå att träffa Ingvar Carlsson.
Hur ser du på det, att träffa Ingvar Carlsson?
Ja, men jag är glad att jag får bjuda dig på då, liksom, den liksom kuliga detaljen att du är typ, vad blir det, 2-3 steg från Nelson Mandela. Genom mig, genom Ingvar Carlsson och Mandela.
Jag har faktiskt sprungit på Ingvar Carlsson på Gullmarsplan i biljetthallen där. Gullmarsplan. Jag gick inte fram, men jag stod väldigt nära honom. Han bor ju i Tyresö, så han tar väl bussarna inte Gullmars, så han har ju inte någon livvaktsskydd nu. Liksom. Han går ju som en vanlig panschis. Men då var ju bara ett steg från Nelson Mandela under de korta sidorna vi liksom möttes. Och sen har jag suttit i samma salong på Gotlandsbåten som Ingvar Carlsson också en gång.
Så att du har ju dina nära Ingvar Carlsson-upplevelser. Men
han väcker ju väldigt så här positiva känslor, tycker jag.
Men jag tror att liksom alla som har haft någonting med honom att göra säger att han är genuint så här, både duktig och hederlig som politiker och människa.
Ja. Nu tycker jag för sig att Stefan Löfven också kände sig trevlig som person. Du har träffat honom, va?
Nej, faktiskt inte. Nej.
Men däremot tycker jag nästan alla andra socialdemokratiska ledare före Stefan Löfven, förutom Ingvar Carlsson, har känts lite som någon slags, väldigt mycket starka maktmänniskor. Liksom. Även Mona Sahlin och verkligen Tage Erlander känns så här, de kunde spela, det var liksom lite mafiosos i sitt sätt och sitt maktspel liksom. Tage Erlander har ju också en gemytlig vibb omkring sig. Men en mycket hårdare känsla än Ingvar Carlsson känns absolut inte som en maktmänniska liksom.
Nej. Och det gillar man väl på något sätt. Att man känner att det är snarare någon som har liksom tagit en för laget och för landet. Ja. Och...
när han klev in där på natten 1 mars 1986 och sa jag kan axla ansvaret pojkar. Det här fixar jag. Nu får vi gå vidare. Nu ska vi sörja och sen ska vi bygga vidare. Som han gjorde. Det känns... Undrar mig inte så här, egentligen är den populäraste socialdemokratiska ledare vi har haft. I det lilla. Det är klart att Palme är ju större. Han har ju liksom torg och gator uppkallat efter sig i hela världen. Men Ingvar Carlsson tror jag är den som de flesta skulle typ säga såhär, ja men han, honom gillar det.
Och då gör vi det också va?
Och vi är ju dessutom oberoende socialdemokrater.
Ja, precis.
Ett litet tag till.
Ja.
Jag ska vara helt transparent och säga att jag börjar mer med luta mot att jag ska rösta på Miljöpartiet i valet i höst. Men det säger jag bara till dig.
och några tusen till som lyssnar.
Ja, alla ni tusen som lyssnar. Man kan vara oberoende socialdemokrat och lägga sin röst på Miljöpartiet. Gör det du också.
det där oberoende socialdemokratiska skeppet håller på och kantra.
Ja, men alltså, med oberoende det betyder också att man röstar på vad man vill.
Ja. Var det Björn Wimans krönika idén som fick dig att tippa över?
Ja, det var det faktiskt. Ja, men det är inte riktigt, men däremot att jag har faktiskt tänkt väldigt mycket på det de senaste veckorna. Vad hände med klimatfrågan?
Ja, just det.
Hur kan den inte vara viktigare än NATO? Liksom?
Ja. Ja, men det är ju mycket så här Ukraina, NATO och sen så här lagordning, Paludan och sånt. Men klimatet har ju ingen, det finns ingen röst och ingen ro där va?
Nej, men också just det här att liksom en stor grej har varit att vi inte har slutat importera olja och kol från Ryssland. Vilket gör att så här, stänga dem ute från Melodifestivalen och fotbolls-VM, det är ju bara symbolgrejer. Det här är liksom, läggs en fit i en hel världsekonomi som man inte då. Och då där är klimatet inte värt ett skit. Liksom jämförelse med Tysklands och Frankrikes och Ungerns ekonomier liksom.
Nej, mycket mycket konstigt. Så vi uppmanar då alla våra lyssnare att gå in på patreon.com/4meter och stötta vår podd såklart. Men vi uppmanar också alla våra lyssnare att sluta köpa rysk olja och gas.
Så väldigt många av våra lyssnare, inklusive du och jag, gör det utan att veta om det.
Ja, precis. Du Anders, det är dags för pluggis.
Nu är det dags för pluggis. Jag kan börja. Jag kommer på måndag den 23 vara på biblioteket i Piteå. Det är öppet för allmänheten, så har du en liten 7, 6, 7, 8, 9-åring och inte har något att göra där den 23 det är på måndagen, så ta ungen vid handen och gå ner till biblioteket klockan 12. Detsamma gäller på stora biblioteket i Luleå på tisdag klockan 9.30. Där det också är öppet för allmänheten att komma och njuta av ett möte med Anders Sparring när han berättar om familjen Knyckerts. Det är väl det jag har, tror jag, i nuläget.
Gud vad trevligt. Oslipad säsongen är ju nästan slut, men vi har två shower i början av juni. 1 och 2 juni i Uppsala och Stockholm med Anton Magnusson och K. Svensson.
Vilket gäng.
Ja, men båda de är ju värda en resa.
Jag kan säga. Där är vi två killar som inte skulle tveka att säga att det är okej att säga att man ångrar ett barn.
Ja, precis, precis. Men som ändå har liksom takt och ton nog att inte göra det.
Ja, de är så bra, för de kan både säga det och ändå visa värme. De kan verkligen skilja på idé och teori liksom. Eller praktik.
Så är det.
Teori och praktik.
Men Stockholmsföreställningen är ju i princip slutsåld. Men till Uppsala finns ju plåtar kvar. Det är en onsdag den 1 juni. Och inte nog med att man får se Anton Magnusson och K. Svensson. Man får också se Sandra Ilar och Jonas Strandberg. Så att det är ju en helt magisk kväll. Marcus, min kompis, konfar. Köp biljetter till det till Uppsala då 1 juni på oslipat.com.
Kul. Kul. Ja, men vad kul att snacka med dig och ha en trevlig fortsatt karnevalshelg.
Kan bli så att jag kommer nog ta en balansöl nu och ge mig ut i vimlet.
Vad mysigt. Klockan är snart, klockan är här i 11:30, så att det är ju hög tid. Det är hög balansöl.
Verkligen.
Bra.
Verkligen.
Ha det gött, Fritte.
Hej då.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.